Nåd vare med er och frid av Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus, som offrade sig för våra synder för att rädda oss ur den nuvarande onda tidsåldern efter vår Guds och Faders vilja. Låt oss be. Jesus, gör din rättfärdighet så helt till min, som du en gång min synd gjort helt till din. Jag var evigt din förtjänst och lydnad, min laguppfyllelse, min enda prydnad. För mig du gav ditt dyra liv, för mina synders skull, o Herre, giv att jag må fatta något av de orden som för mig som för mig öppnar himlen ren på jorden. För mig du offrad blev på korsets stam, ett heligt, skuldlöst, obesmittat lamm. För mig du och fullkomnat hela lagen och fört rättfärdighet och frid i dagen. O, låt dig otro nu få hindra mig att fira glädjefest i tron med dig. Förlåt och hjälp, välsigna och bevara, och mer dig själv för mig förklara. Amen. Vi ska alltså läsa predikotexten ur Hebreerbrevets 10:e kapitel, och vi börjar med vers 19 och läser till och med 25 i Jesu namn. Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste, på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött. Vi har en stor präst över Guds hus. Låt oss därför med uppriktigt hjärta gå fram i full trosvisshet, med ett hjärta som är renat från ett ont samvete och med en kropp som är badad i rent vatten. Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse, ty den som har gett oss löftet är trofast. Låt oss ge akt på varandra och uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar. Låt oss inte överge våra egna sammankomster, som en del har för vana, utan uppmuntra varandra, detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Det talas mycket och ganska ofta idag om psykisk ohälsa. Inte minst när det gäller ungdomar. Många vittnar om att de känner allt helt hopplöst. Man saknar hopp. Och då är det förstås oftast fråga om hopp så där i allmänhet. Till exempel när det gäller framtiden. Man räds för framtiden. Man har inget hopp för framtiden. I de flesta sammanhang uttrycks sådana tankar utan någon som helst inblandning av något andligt. Visst, man kan visserligen ibland få höra att många människor idag tänker mycket på det vi kallar existentiella frågor. Och så kan det säkert vara. Men om det överhuvudtaget ges några svar på sådana frågor, så uteblir oftast frågeställningar som tar upp frågor som varifrån och varthän. Och hur är det bland oss? Vad är ditt hopp för evigheten? Vad är den grund du vilar på? Som fallen levde människan utan hopp och utan Gud i världen. Det står i Efesierbrevet 2:12. Och i ett sådant tillstånd befinner sig alltjämt alla som inte vill veta av Gud och inte lyder vår Herre Jesu Kristi evangelium. De orden står i Andra Thessalonikerbrevet 1:8. Men alla de här människorna söker gärna efter någonting att hoppas på. Ändå kan man om allt det som de så att säga knyter sina förhoppningar till tillämpa profetians ord när det står i Jeremia 48:7 om Moab. Eftersom du förtröstar på dina gärningar och dina skatter ska också du intagas. Det var ju frågan om tillstånd när en fiende intog olika områden. Och lika stor blir också besvikelsen när människor sätter sin tro till och tillit till varandra. Guds ord säger oss någonting också om det. Och det står hos profeten Jeremia i det 17 kapitlet. Förbannad är den man som förtröstar på människor och söker sin styrka i det som är kött. Och vars hjärta vänder sig bort från Herren. Han är som en torr buske på heden och får inte se något gott komma. Han måste bo på förbrända platser i öknen, i ett land med salthedar där ingen vistas. Sådana ord är giltiga redan i fråga om jordiska saker, precis som också all erfarenhet visar. Men framför allt är de tillämpliga i full mening med avseende på evighetsfrågan. Stannar vi inför den i ordets ljus så ser vi att inget mänskligt överhuvudtaget förmår att ge en syndare verkligt hopp för evigheten. Ett sådant hopp kan bara erhållas genom vår frälsare. En sångare har också sjungit så: Kristus kom och dagen tändes full av sanning och av nåd. Och när hoppets stjärna lyste även under gamla testamentets tider av nöd, så kom detta sken från löftena om den som skulle komma. Det var också under en sådan tid av svår nöd och väldiga trångmål som Herren gav den här försäkran. Står för övrigt också hos profeten Jeremia i det 29 kapitlet. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens. För att ge er en framtid och ett hopp. Redan det som vi nu har lyft fram ger vi handen att hoppets bekännelse hänger så att säga oskiljaktigt samman med Kristus och hans evangelium. Det står också hos den profet vi nu har citerat några gånger. Herren är Israels hopp. Alla som överger dig kommer på skam. Och så läser vi i Romarbrevet i det 15:e kapitlet. Ett skott av Isais rot, han som står upp för att regera över hedningarna. På honom skall hedningarna hoppas. Och just den delen är ju ett citat för övrigt från Jesaja 11. Må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige andes kraft. Det här uttrycket, hoppets Gud, det påminner oss väldigt tydligt om varifrån evighetshoppet ska och måste komma. Nu står det i vår text, särskilt då uppehåller vi oss vid den 23:e versen. Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse. Ty den som har gett oss löftet är trofast. Och på liknande sätt uppmanas vi i ett tidigare kapitel i Hebreerbrevet, det 4:e. Då vi nu har en stor överste präst, Jesus, Guds son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. Saken inskärps särskilt kraftigt i vår text när det här ordet orubbligt används. Att på det sättet hålla fast vid hoppets bekännelse, det är viktigt redan med hänsyn till själva läran. Aposteln Paulus talar nämligen om ett avfall som måste ske. Och det har redan gripit omkring sig på ett påtagligt och fruktansvärt sätt. Det finns väl knappast någon lärosanning i vår kristna tro som inte förtigs eller förnekas av det stora flertalet. Det står visserligen i skriften, det står hos profeten Malaki: prästens läppar ska bevara kunskap och undervisning ska man hämta från hans mun. Han är en budbärare från Herren Sebaot. Men det här är en sanning som förbises i stor utsträckning av såväl lärare som åhörare. Ja, hur viktigt är det inte under sådana omständigheter att vi med hänsyn till själva trosläran lyfter fram den här uppmaningen vi möter i texten. Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse. Det står i en sång: men du som väl här till ditt bifall har gett och Jesus bekänner, vad tar du till hjärtat av allt vad på korset har skett? För livet, för hjärtat, vad har du? Men när den här texten säger oss, låt oss orygligt hålla fast vid hoppets bekännelse, så innebär det inte bara att ha trosläran ren och sann, rent kunskapsmässigt. Herren vill också att vi tror med hjärtat till rättfärdighet, som det står i Romarbrevet 10:10. Och på det sättet håller fast vid bekännelsen. Inte minst den här sidan av saken berör emellertid något som inte på något sätt är människoverk. Aposteln Paulus skriver i Romarbrevet 7: men det var först genom lagen jag lärde känna synden. Jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt: du ska inte ha begär. Men synden grep tillfället och väckte genom budordet alla slags begär i mig. Ty utan lagen är synden död. Men utan andens verk i själen får ju ingen någon erfarenhet av det här. Det är också samma ande som uppenbarar sanningen för oss av sådana ord som de här som står i samma kapitel här. Vi vet att lagen är andlig, men själv är jag köttslig, såld till slav under synden. Och utan samma ande håller vi aldrig av hjärtat fast vid den här delen av bekännelsen. Blir det å andra sidan klart för oss att vi verkligen är förtappade och fördömda människor, ja, då är det så mycket, så oerhört mycket inom och utom oss som bestrider vår rätt till Guds lam. Vi har en sådan rätt. Det talar Guds ord till oss om. Men det bestrids när vi kommer till det tillståndet att vi inser att vi är förtappade och fördömda människor. Då blir det heller inget människoverk att hålla fast vid den sanning som C.O. Rosenius gett uttryck för i sången som vi sjöng igår kväll för övrigt. Att mitt i min smärta för synder och brott är dock i Guds hjärta allt fredligt och gott. Och jag är för Gud helt rättfärdig och ren. Ty en är för alla. Ty en är för alla rättfärdig, jag en. I det här kapitlet där vi uppmanas att orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse, där kan vi också läsa så här i vers 12. Men Jesus har framburit ett enda syndoffer för alla tider, och han har satt sig på Guds högra sida. Det här är sagt om vår överste präst, som både tagit bort mänsklighetens hela mängd av synder och förvärvat världen den eviga rättfärdigheten, och som därför också kallas Herren, vår rättfärdighet. Det ligger stor vikt på att oryggligt hålla fast denna bekännelse. Den här uppmaningen ger oss också anledning att tänka något på de förhållanden som rådde när den allra först skrevs ner. Herrens vänner hade redan då drabbats av förföljelser. Det kan vi se av det som står lite senare i kapitlet. Kom ihåg den första tiden då ljuset kom till er. Ni fick utstå en hård kamp och mycket lidande. Somliga utsattes för offentligt åtlöje och blev hånade och plågade. Andra stod sida vid sida med dem som behandlades så. Ni led tillsammans med fångarna och fann er med glädje i att bli berövade era ägodelar, eftersom ni visste att ni ägde något bättre, något som består. Under sådana tider av förföljelse ligger det nära till hands att släppa bekännelsen för att slippa obehag. Om man ser förhållandena vid den här tiden lite mer utifrån, så såg ju förstås den judiska gudstjänsten stor och imponerande ut jämfört med de små och i yttre mening oansenliga kristna församlingarna. Det kan belysas av det vi läser i Romarbrevets 16 kapitel. Där skriver aposteln Paulus: Hälsa Priska och Akvila, mina medarbetare i Kristus Jesus, som har vågat sina liv för mig. De tackar inte bara jag, utan också alla hedna kristna församlingar. Hälsa också församlingen som kommer samman i deras hus. Vi kan nog räkna med att det inte var någon särskilt talrik eller lysande församling som höll till i Akvilas hus och hem. Och även med hänsyn till sådant kunde det säkert för åtskilja judekristna vara frestande att vända sig bort från de här små och oansenliga församlingarna och istället återgå till synagogorna och templet. Visserligen skrev aposteln också att lagen innehåller endast en skugga av det goda som kommer och inte tingen i deras verkliga gestalt. Men att under sådana omständigheter som beskrivits se skuggan i det större och ansenligare och verkligheten i det som var mindre och på allt sätt ringare, det var säkert inte lätt. Också ur den synpunkten var det nödvändigt att särskilt ta till sig uppmaningen att oryggligt hålla fast vid hoppets bekännelse. I slutet av Hebreerbrevet så talas det om alla slags främmande läror som tydligen redan då grasserade. I det fallet liknande den situationen då vår egen tid, och det är därför viktigt att vi också tar till oss uppmaningen: låt oss oryggligt hålla fast vid hoppets bekännelse. Vi ska för övrigt lägga märke till att uttrycket hoppets bekännelse, det leder ju våra tankar framåt. Hoppet är ju förbundet med något som ska komma, något som vi går till mötes. Om det som ligger framför oss heter det, Hebreerbrevet 4:9, alltså finns det en sabbatsvila kvar för Guds folk. Om det rör sig också hoppets bekännelse. Och också på samma sätt de hemlighetsfulla och för övrigt av många också motsagda orden som profeten Jesaja uttalar: Dina döda ska bli levande. Mina dödas kroppar ska uppstå. Vakna upp och jubla, ni som bor i stoftet. Ty din dagg är ljusets dagg, och jorden ska ge igen sina avsomnade. Jesaja 26:19. I samband med uppmaningen att hålla fast vid hoppets bekännelse heter det ju: Ty den som har gett oss löftet är trofast. Herren har förmåga att infria. Infria det han har lovat. Vi har tidigare här under dagarna blivit dyrbart påminda om löftena. För Gud är ingenting omöjligt, läser vi. Han har som sagt förmåga att infria det han har lovat. Och så skulle jag till sist vilja påminna om orden som vi också tidigare har blivit påminda om. orden ur Josuas förmaningstal till folket när han var beredd att skiljas ifrån dem. Då har vi påminns bland annat om den här versen som är så dyrbar. Se, jag lämnar nu denna världen, och ni vet av hela ert hjärta och hela er själ att inte ett ord har slagit fel av allt det goda som Herren er Gud har lovat angående er. Allt har gått i fullbordan för er. Inget har slagit fel. Josua 23, vers 14. Josua hade visserligen upplevt många svårigheter och besvikelser, men Herren visste ändå hur han skulle uppfylla alla sina löften. Och han är densamme. Han är densamme idag. Alla Guds löften har fått sitt ja i honom. I Jesus. Amen. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans heliga ande stadfäste ordet i våra hjärtan, att vi inte må vara glömska hörare, utan dagligen tillväxa i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden, och bli saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.